Välkomna på gudstjänst och årsmöte denna vintersöndag. Det är trångt på parkeringen och det är ju trevligt i sig, men det kan ju bli lite besvärligt om man ska ut lite hastigt. Blir det problem så säg till, så hjälps vi åt och hitta den som behöver flytta någon bil eller vad som kan vara i så fall. Jag ska läsa ur dagens episteltext från Apostlagärningarna 2 och 42 till 46. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra, jublande i uppriktig glädje. Vi ska be. Ja, tack Herre för det budskapet om liv som kommer ur den här texten. Och vi ber om att vi ska få del av det livet, ditt liv Herre. Välsigna den här gudstjänsten, årsmötet och hela det här året som vi ska samtala och besluta om här. Att det ska få bli liv, ditt liv här. Det ber vi om. Amen. Vi ska sjunga sången 280 ur sångboken.
Thank you.
Vi ska nu ta pålysningar. Imorgon måndag så är det väl bön i Betlehem som vanligt klockan 7. Ja. Onsdag är det alfakurs 6:30 Betlehem. Och lördag klockan 15 trivselträff på Eklunden. Och nästa söndag då är det gudstjänst med Ekumeniakyrkan i Skeda. De gästar oss alltså här. Sen tänkte jag vi skulle nämna några saker lite längre fram. Lördagen efter det, den 21, då är det annonserat återträff för gemenskapshelgen. Då ska vi bjudna till Ekumeniakyrkan i Skeda klockan 16. Jag vill bara nämna att Bertil vill understryka att det inte bara är en återträff, utan var man inte med på gemenskapshelgen så är man absolut välkommen att vara med ändå på den samlingen. Utan det är inte så direkt kopplat till gemenskapshelgen. Alla är välkomna. Katrin? Torsdag sångövning i Betlehem. 18:30. Sen har vi en sak långt fram i påsk. Ska vi ta det på väggen nu, tänkte jag.
Mm.
Vill du säga något om det annat? Ska du ta... Ja, ta micken.
Vi tänkte göra som en liten minimusikal på påsken, på påskdagen. Och det är för gammal och ung, för det är ju en tillsammansgudstjänst. Så det är inte bara barnen som ska vara deltagare, utan även äldre. Så. Och vi har ju som lite träffar, den här broschyren finns i Betlehem att ta sen. Ja, det är lite varvat med sång, väldigt enkla sånger. Inget avancerat alls, utan vi kommer lära oss dem ganska fort. Och så kommer vi bygga upp olika scenarier i det, vad som händer under påsken. Där barn och ungdomar och äldre får dramatisera, fast kanske utan ord. Och sen värvar vi med berättare som berättar om varje bild lite sådär. Och det här är ju någonting man kan bjuda in till och få ta med sig folk till så. Och man kan vara med och hjälpa till. Om man inte kan sjunga kan man spela, och kan man inte göra det så kan man hjälpa till med rekvisita, och så kan man få hjälpa till med kanske lite fika till vissa övningar och sådär. Och vi har ju ganska många övningar, men de är korta, för att det handlar mest om att vi ska sätta sångerna så man känner att man kan koncentrera sig på det andra så. Och det här är ju då den 5 april vi spelar upp det här, om man säger så, den påskdagen. För att göra det lite annorlunda kanske. Påsken kommer ju varje år, och ibland kan det kännas som att det här har vi gjort förut när man går på gudstjänsterna. Men det här kan bli ett annat sätt att presentera det som händer under påskveckan. Så ta gärna en sån här broschyr, och har ni frågor så kom och fråga. Och det är, ni kan anmäla er om ni känner att men jag vill vara med och hjälpa till. Så kan ni säga till mig, eller så kan ni säga till Hanna. Och förmedla till era barn och ungdomar och allting som ni har runt omkring er, att det här är så många som möjligt är med och hjälper till. Och man behöver inte vara med på alla scenarier, utan man kan vara med på något och sen så kommer det några nya. Sådär. Så att vi delar upp det här och gör det här tillsammans till att bli en liten påsk. Fest och tid.
Det är bra. Då är treklangsångarna välkomna fram. Thank you. Så, då ska vi gemensamt sjunga sång 293 och samtidigt ta upp kollekt. Och om ni såg, Peter nämnde i sitt senaste utskick att vi tar en extra insamling till lådhurtsarna i Betlehem idag. Så att det som kommer in idag går till det, och kan man gärna ge lite extra så vi får in till det. 293.
Tack Jesus för att vi får komma inför dig den här stunden. Vi får ta emot av ditt ord och vi får lära känna dig ännu lite bättre, Jesus. Tack för att du vill möta med oss. Tack för att du vill välsigna oss, Herre. Det är din högsta önskan. Gör oss villiga att ta emot dig här och nu. Amen. Jag är ju vad vi talar om. Vi håller på att lära känna Jesus, vem han verkligen är. Det är viktigt att vi hittar vår identitet som kristna. Det är avgörande för att vi också ska förstå vem vi själva är när vi gör det, när vi hittar vår identitet i Kristus. Han är ju både människa och Gud. Och i honom lär vi oss känna oss som personer och ande. Varför är det så? Ja, men han är vårt ursprung. Vi läste om det förra gången när jag predikade om det här. Att han är ordet och han var med i begynnelsen. Han var med då människan skapades, när vi skapades till Guds avbild. Och han kom ner till oss i mänsklig gestalt. Han sa ifrån sig sin rätt att vara Gud och blev människa för vår skull. Det är rätt häftigt. Du och jag bär på Guds DNA. Han blåste liv i oss, skapade förutsättningar för att, till att leva med själ, ande, själ och kropp. Så när vi tror på honom så tar vi också emot honom. Och vi blir enade med honom genom hans ande. Och att veta vårt ursprung, det är en grundläggande faktor för att ha en identitet. För att hitta vår identitet. Och det här innebär att när vi lär känna Jesus så lär vi också känna oss själva. Var vi kommer ifrån, vad vi kan bli om vi låter honom forma oss. Han är vår förebild i allt. Så när vi läser om Jesus, när han säger att jag är, och han utger sig för att vara Gud själv, så vet vi att här har vi lärdomar att hitta. Lärdomar om oss själva också. Vad vi kan bli. Vem vi kan sträva efter att efterlikna. Och det här har ju vi människor gjort hela historien. Vi har letat efter vilka vi är. Vi frågar oss alltid, vem är jag? Vad kan jag göra? Vem kan jag bli? Vart ska jag? Vad är meningen? Liksom? Varför finns jag här? De här frågorna har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och ofta, eller nästan alltid skulle jag säga, så speglar vi oss i varandra. Och så tittar vi på alla andra. Han är häftig och hon är ju helt fantastisk och så vill jag vara. Och så skapar man förebilder bland oss människor. Och det kan ju vara bra. Det är bara det att vi plockar ju liksom tusentals olika förebilder och så skapar vi en illusion som vi själva jämför oss med. Och så brister vi, för det finns inte en människa som kan uppfylla alla de där idealbilderna som man har gjort till en. Och då tappar vi självförtroende och vi ser ner på oss själva och vi blir vilsna och vi tror att vi inte duger och så står vi där. Och det enda svar som jag behöver för att överhuvudtaget få den här stadgan i vem jag är, det är att jag är skapad av Gud. Jag är skapad av Gud. I begynnelsen skapar han man och kvinna till sin avbild. Och han såg att det var gott. Och där har jag min första grund. Och det var det lite jag pratade om förra gången. Nu har ni fått lite repetition. Så när Jesus han talar om att han jag är, så gör han ju det med vetskapen om att han är Gud. Han vet vem han är. Han ifrågasätter inte sin identitet på något sätt. Och det behöver inte du och jag heller göra. Idag ska vi röra en beskrivning vid den beskrivning som han har om sig själv. Och det är från Johannes 14 och 16. Och den här känner vi alla igen och vi har redan sjungit lite av det. Jesus svarar honom, står det. Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och jag tänker att vi ska dela upp det här i tre punkter. Den är ju jättelätt versen att göra det. Så vi börjar med vägen. Vad tänker ni över ordet vägen? Vad är det för bild ni får? Ja, så är det. Exakt, ja. Ja, men så är det ju lite. Man sitter ju alltid så här, vad är vägen? Jag la fram några av de här punkterna. Men det är ju ett sätt att ta sig fram. Vägen gör det ju lättare för oss att ta oss fram till den här destinationen som man kanske söker. den leder ju oftast till en destination av något slag. Och det är något att hålla sig till. Och sen finns det olika typer av vägar. Och den kan, en del kan vara tråkiga. Krokiga, ja, den kan vara krokiga, men det kan vara krokiga. Som sagt, en väg är ju någonting man tar sig fram på. Man har en destination och det är skönt att ha den där vägen att hålla sig till. Ibland finns det återvändsgränder. Då får man, aj då, så får man ju vända och gå tillbaka och sen tar man en ny väg. När man går i skogen och går vilse, visst är det skönt att hitta en väg. Alltså man blir ju väldigt lycklig, för någon, på någonstans, oh, en väg, här har en människa varit och den här leder någonstans. Sen kan det ju börja med att man går åt fel håll så den leder ut i någon mark och någon sån myr eller någonting. Men går man sen tillbaka åt andra hållet så leder det ju ofta någonstans till där det finns en människa. Och man hittar hem. Och så finns det olika vägar. Det finns motorvägar, landsvägar, stadsgator, grusvägar, cykelvägar, motionsspår och stigar. Och alla har sina för- och nackdelar. Och det innebär ju också att det är olika förutsättningar på hur man tar sig fram på den här vägen. När Jesus beskriver sig som vägen så gör han det ju först och främst som den enda vägen som leder till Fadern. Och ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus. En del försöker ju liksom, ja, men jag tror på Gud men jag tror inte på Jesus. Ja, men du är körd, säger jag. Läs din bibel. För Gud har gjort det så att du kommer faktiskt inte till Fadern utan genom Jesus. Och nu är det ju så här att Jesus är ju Gud. Han kom ju till oss fast i mänsklig gestalt. Så att indirekt så har vi ju Gud i honom där. Och det är fastställt. Filipperbreven kan ni läsa, andra kapitlet, det beskriver det så bra. Han avsåg sig sin gudomlighet och kom till jorden i mänsklig gestalt. Men Jesus är ju också en bild av vår väg som kristna. Hur vi ska leva som Guds barn. Han ger oss ju vägriktningar på sin väg. Genom att se på honom så får vi ju hjälp att göra våra val i livet. Hur vi tar oss fram i livet. På hans grund, och det han säger, kan vi ta visa och kloka beslut. Och de första kristna kallades faktiskt för vägen. Och det är lite roligt, en annan, jag läste i Kärnbibeln så står det faktiskt så här att, ja, men Jesus är vägen till Gud, skriver de. Här finns en koppling till ett av de hebreiska orden för väg, derech heter det. Och första gången som det används är i Mosebok 3:24, där Gud stänger vägen till kunskapens träd. Och Jesus är ju den som öppnar upp den här vägen tillbaka till gemenskap med Gud. Det är ju intressant. Gud stänger vägen i kunskapens träd och Jesus öppnar den igen. Så genom Jesus så får vi ta del av Guds gudomliga vishet igen. För anden ger oss tillgång till den. Han öppnar våra ögon för visdomen i Guds ord. Och han ger oss också en kunskap som inte världen förstår alla gånger. Men som vi får ta del av. Och kan använda oss av i våra livsbeslut. Jag har alltid trott, men när jag började läsa Bibeln mer så tyckte jag Ordspråksboken var rätt så kul att läsa. Det var liksom korta grejer och det var lätt att ta till sig sådär. Och nu när jag sökte på vägen så kom det upp en hel harang med bibelord från Ordspråksboken som jag själv har glömt bort. Men de tar upp väldigt mycket av just vägen. Bland annat säger den så här, rättfärdigheten hos den oskyldige jämnar vägen. Och inom citationstecken, eller parentes, gör den rak. Men syndaren faller på grund av sin egen synd. Den som är rättfärdig vandrar säkert, tryggt. Men den som viker av från den rätta vägen, till exempel medvetet går omvägar och förvränger sanning och handlar omoraliskt och oheligt, kommer att bli avslöjad. På rättfärdighetens stig, den här välkända upptrampade gångväg, finns liv. Och på den vägen finns ingen död utan evigt liv. Så det är många sådana här ord om just vägen. Och att följa Guds väg, Jesus, är att göra vägen rak. Han visar klart och tydligt vad som gäller och vad som är bättre för oss. Men en människa vill bestämma själv, hon tror ju oftast att hennes val är bättre, så leder det till en krokig väg. Och en väg som du kanske inte vet var destinationen är någonstans, utan du bara går en väg liksom. Och här handlar det ju inte ifall vi möter svårigheter eller inte, för det gör vi oavsett om vi är kristna eller inte. Livet på jorden innehåller allt det här som med måtta sorg och nöd och svårigheter och död och allting. Allt det här får alla möta, för det är livet liksom. Utan det här handlar ju mer om det på det andliga planet. Hur anden får forma oss och hur det för oss närmare Gud. Och om vi gör rättfärdiga val eller osjälviska val eller, och så. Och de här valen påverkar också hur det liv vi får. Om det vilar på en stadig grund eller om vi får ett liv i vilsenhet och oro. Guds väg, Jesus, leder oss på den rätta vägen. Så har vi sanning. Det är ett spännande ord. Särskilt i dagens läge. Vad är sanning idag? Kan man undra sig. Kärnbibeln ger en sanning, en kort beskrivning. Verkligheten själv. Och den är ju kärnfull. Faktiskt. Men sanning idag är ju inte lätt att identifiera. Det är sällan du vet om det som sägs är sant eller inte. Media, den här tredje statsmakten som ska vara objektiv och som när jag läste journalistik skulle gräva fram sanningen. Det som var rätt, det som var sant. Det existerar inte idag. Idag förvrids fakta att passa till målgruppen eller passa den som sänder ut budskapet. Och det gäller ju nyheter och politiska åsikter och samhällsnormer och skvaller. Ja, men all typ av information. Du kan inte vara säker på någonting. Men ta det här som hände vid Kapitolium när Trump var president första gången. Den intervju han sen gjorde kring det här. BBC tog ju då svaren från en fråga och satte som svar på en annan fråga. Vilket gjorde att det blev ju en helt felaktig bild av alltihop. Och det har ju nu kommit fram i efterhand att så var det. Så nu har han ju stämt dem på miljarder är det väl. Massor pengar. Men i alla fall, det här gör ju att vare sig vad tycker om Trump eller inte, det har inte med saken att göra det här, utan det är bara det här att det förvanskar hela bilden, vår världsbild. Vi vet inte vad som är sant. Man väljer vissa nyheter och skippar andra. Och då får vi bara ensidiga nyheter. Och allt det här gör ju att man vet till slut inte vem man ska tro på. Vad som är sant. Och när sanningen uppenbaras så har människor väldigt svårt att stå för att man faktiskt har ljugit. Utan då försöker man alltid skylla på någon annan. Och då fortsätter ju lögnen liksom. Sanningen i sig kan vara tuff. För den står för det som är ärligt, rent och verkligt. Den är rak och den gör inga krokiga svängar utan uppenbara saker precis som den är. Så ja, den kan vara tuff. Men den kan också vara väldigt befriande. För den ger dig den sanna bilden och du vet vad du har att förhålla dig till. Och det kan också ta bort oro, misstro och vilsenhet. För du vet, även om jag inte tycker om att verkligheten är så här, så är den så här. Och det är en trygghet i sig. Jesus säger ju faktiskt själv i Johannes 8 och 25, 32. Då ska ni förstå, det vill säga personligen lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Att lära känna Jesus är att lära känna sanningen och göra oss fria. Och ni vet, ni som har läst evangelierna, ni vet ju att Jesus säger flertalet gånger: jag säger er sanningen, eller sannoliken säger jag er. Det beror på vilken översättning man har, men jag säger er sanningen. Och så följer det ofta med en konsekvens. En konsekvens som kanske inte alltid är rolig att höra. Men lika ofta så följer det ett löfte när han talar om det. I Markus 10:15 så säger han så här att: jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds kungarike som ett barn kommer aldrig någonsin dit. Innebär att vi behöver bli som barn, det vill säga öppna i sinnet, nyfikna, ha ett sinne och fantasi, tro på att allt kan gå liksom. Men vi som bara går på vetenskapligt sinne, där man vill ha konkret fakta i handen, vi har svårt att komma in, för det är mycket vi inte kan tro på. För Gud är ju så mycket större än allt det här som man kan se och ta på. I Matteus 17:20 så säger han så här: på grund av er otro, och sen säger han så här: sannerligen säger jag er, om ni har tro som ett senapsfrö kan ni säga till det här berget: flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig, för ingenting blir omöjligt för er. Och det är ju ett löfte. Det är ju ett hopp att ingenting är omöjligt för Gud. Sanningen gör oss fria därför att vi ser allt som det verkligen är. När du och jag tar emot Jesus i våra hjärtan så tar vi också emot sanningens ande. Och anden leder oss. Den lär oss och undervisar oss och den visar oss hela sanningen. Och anden talar ju bara det som kommer från Fadern. Den allsmäktige Guden, vår far, han förmedlar sanningen genom sin ande. Och han lär oss att se skillnad på det som är sant och riktigt i världen. Och han kan också berätta för oss vad som ska hända i framtiden. Och det är därför han talar om att den här profetiska gåvan är så viktig. Urskiljningens gåva är viktig. Nu är det lätt att se att den här profetiska gåvan bara säger att så säger Herren och så ska det här ske. Det är inte riktigt så. Profetiska gåvan är mycket större än så. Den handlar ju också om att vi formas av Guds ande. Och vi får vishet och vi får kunskap av honom. Och det gör att när vi ser saker och ting hända runt omkring oss, så kan vi ana att vad saker och ting kanske leder till. Därför att anden talar om det för oss. Och anden kan säga att det här är inte bra. Eller han kan säga att det här är sant och riktigt. Och vi får en frid oftast när anden talar och det är rätt och riktigt. Och vi får en gnagande oro, eller om man är observant, att det här, ja men det ser bra ut, men Har man tänkt på vad det här leder till, vilka konsekvenser det här kan bli i förlängningen? Man anar saker och ting. Och när vi har Guds ande och får hjälp på att urskilja saker och ting, så kan vi också ta andra typer av beslut i våra liv. Vi kan ta medvetna beslut i våra liv. Och ta avstånd från saker eller välja saker, in saker som känns rätt och riktigt. Och så har vi livet. Johannes 1 och 4 säger så här: i honom var liv och livet var människornas ljus. I Jesus har vi Guds överflödande och äkta liv. Det vill säga den här kärnan och meningen med livet. Han är livet själv. Han dog och han uppstod för oss. Och genom hans nåd så får vi evigt liv. Han är vårt ljus i livet. Och han ger oss ju inte bara livet genom att vi föds. Att vi blir skapade. Vilket i sig är ett under. Men han ger oss också ett nytt liv när vi tar emot honom. Vi blir födda på nytt. Och där i får vi också ett mål och syfte med våra liv som är mer medvetet. Och han visar oss vägen. Han sprider sanningens ljus över livet och ger oss ett evigt liv genom hans försoningsoffer. Så det är inte bara det att han ger oss ett nytt liv som vi kan leva här och nu, utan han ger oss ett oändligt liv. Och han ger oss ett liv som är källan ur honom. Och vad innebär det här då för vår identitet, om vilka du och jag är? Ja, men Jesus visar ju vem han är. Och när vi ser honom så ser vi också att så kan jag också vara och bli. Vi kan aldrig bli Gud själva, men vi kan bli ju lika honom. Vi kan låta honom influera oss. Och genom att förstå att han är den vägen vi ska följa, så visar han också hur vi bör leva. Och genom att han är sanningen som lyfter fram allt i ljuset och visar verkligheten för vad den är, visar oss de här konsekvenserna och löftena, så ger han oss ett förhållningssätt till livet. Och han ger oss också hjälper oss också att värdesätta det liv vi har. Vi får riktlinjer för vårt liv. Vi får en livskompass. Och i den livskompassen får vi en frihet. Därför att vi inte vilsna längre, för vi vet vilka vi är i Jesus Kristus, vem vi tillhör. Vi vet vart vi är på väg. Och vi lever ett liv i sanningens ljus. Och vi lever ett evigt liv. Och det är vår identitet i Kristus. Amen.
Då är sångarna välkomna fram igen. Thank you.
Vi ska nu ha en liten stund och dela Herrens måltid. Vi tar en liten stund och reflekterar över våra liv. Och så lägger vi fram våra bördor, våra synder till Jesus och ber om förlåtelse i våra hjärtan. Jesus, du känner oss ut och innan. Och du vet mina brister och fel. Jesus, jag bekänner min skuld och mina tillkortakommanden. Och tack för att jag får överlämna dem till dig i denna stund. Och tack för att du möter med mig här och nu. Och ger mig kraft i min svaghet. Och tack för att jag får vara ditt barn. Ta emot Jesu egna ord. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Du får hålla den micken av mig. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd och han tackade Gud och bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Och gör detta till minne av mig. Likaså så tog han bägaren efter måltiden. Och så sa han: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Tack Jesus för de gåvor som du har gett oss. Genom ditt blod, genom din kropp, Herre. Tack för att vi bara får ta emot av nåden. Vi har inte förtjänat den, men vi får den ändå. Du gav ditt liv för oss, Herre. På ditt kors, och du uppstod för att vi skulle ha evigt liv. Tack älskade Jesus för de gåvorna. Kom med din ande till oss och välsigna de här gåvorna, bröd och vin. Så att vi genom dem får del av din kropp och ditt blod. Och så ber vi Faderns egen bön tillsammans. Vår far, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Vi är många delar, men i Kristus så är vi en och samma kropp. Välkomna till bords. Vi börjar med Paolo och Katarina här. Ja, Jesus, tack för att du har gett oss de här gåvorna. Tack för att du har välsignat oss med ditt blod. Du välsignar och bevarar oss. Och du låter ditt ansikte lysa över oss. Och du är oss nådig. Och du vänder ditt ansikte till oss och ger oss av din frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska gå in i en stund av förbön. Och jag tänker att...
Thank you.
ska avsluta den här gudstjänsten med att sjunga en till sång som kommer upp på väggen. Det går en väg mot framtiden. Ja, då avslutar vi våran gudstjänst här och med reservering. Och så samlas vi till årsmöteshandlingar efter. Ja, vi får annonsera när det börjar bli läge att börja årsmötet. Ska vi sjunga en bordsång? Mm.